Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Välkomna till Så vad händer? Podden som tar upp allt det intressanta som händer inom populärkulturen, politiken och i våra liv. Dagens vikarie för John är Hasan Ramic, min gamla DJ-partner. Och vi börjar med att minnas några riktigt bra och några riktigt kaffa klubbkvällar. Sen pratar vi Brittney Griner, den amerikanska basketspelaren som i månader suttit fängslad i Ryssland. Nu ser det ut som att hon kan komma att släppas, men till vilket pris? Till sist kommer vi till veckans huvudämne, den svenska skolkrisen. Hasan är ju lärare nu för tiden och berättar om hur den svenska skolan urholkas och segregeras tack vare nyliberal politik. En superviktig fråga såklart så här under valår. Som vanligt så finns bonusavsnitt, mini-episoder, allting reklamfritt, till och med videoversioner av poddarna. Allt det där finns på patreon.com/svh. Information om hur man ska göra för att få ta del av det här materialet när man väl har signat upp, det står på Patreon, på liksom, vad ska man säga, framsidan, huvudsidan på Patreon. Och det står också i en sparad story på vår Instagram. Så kolla in där om ni tycker att det verkar krångligt. Nu kör vi! Okej, Hasan är i studion. Välkommen.
Tack så mycket.
Du har ju varit med mycket i vår förra podd, ja. Our Meeting Podcast, men vi har en massa nya lyssnare också. Så att om ni vill höra de avsnitten så kan ni bara gå tillbaks och hitta dem såklart.
Men några riktigt real avsnitt också.
Ja, det var en hel del. Jag kommer inte ihåg hur många det var, men det är säkert så här 6-7 stycken.
När jag hamnade i mitt i, liksom, vad var det, en uppgörelse mellan dig och John?
Eller om det var Peter och John hade en av sina flera jag vet inte vad man ska kalla det. Flera försök till att liksom lösa whatever issues de hade i sin relation liksom.
Ja, det var real alltså.
Vi hade fan, det känns som att vi hade typ 3 sådana avsnitt eller någonting.
de verkar ha liksom ett komplicerat förhållande.
Det jag fick vara medlare. Men skönt att slippa det prick nu i alla fall. Men det jag skulle säga var att vi var ju en DJ-duo väldigt länge.
Ja, Hammer Time.
Hammer Time och sen Chocolate Factory. Oh, får man inte säga länge kanske? The Love Below en kort stund. Från, vadå, 2012 kanske till 2018-ish.
Jag tror att vår första spelning var på... När Julia Frändfors drev det stora rummet på Spybar.
Just det.
Då det var liksom våren, eller hösten 2012. Mm. Så satte vi igång. succé direkt.
Yep.
Och sen så höll vi på liksom mer eller mindre intensivt till 2017, och sen så liksom fick du ditt första barn.
2018 fick jag ju där våren, så var det då det började ticka neråt, tror jag.
2017 var liksom vår sista stora engagement på Strömterrassen.
Just det.
Otrolig sommar.
Ja, det var
otrolig sommar med ett av vårt livs kanske största misslyckande som klubb, när vi skulle ha en dagsfest och ingen dök upp.
Ja, just det.
Kommer du ihåg?
Ja, jag kommer ihåg det. Men det var så skumt, för då hade vi ju, skulle vi ha en dagsfest, och sen så var det, vilka var det som hade någon så skitstor dagsfest prick samtidigt?
Det var de där som ligger på, vad heter det? Mittemot racen. Den stora.
Ja, just det. Jag kommer inte ihåg vad det stället heter nu, men där vid Slussen så var det en klubb som hade någon så, alltså de gjorde också så mycket dagsfester den sommaren, tror jag. Mm. Och hade någon så här episk sån samtidigt.
Ja, vi bara 3000 pers liksom där.
Men det var en rare blip. För det mesta så var det ju väldigt, väldigt roligt. Men vi hade liksom, vad ska man säga, vi hade skitmånga roliga stunder. Alltså framförallt var vi ju dels där på Strömterrassen på slutet. Sen så körde vi ju mycket på Södra Teatern.
Mm.
Som var great när vi hade
Det var liksom våra stomping grounds.
Exakt. Och var med och gjorde det i alla fall ett tag till ett sånt ställe dit folk gick för att verkligen liksom dansa och fucka ur. För Södra Teatern har ju gått upp och ner genom åren liksom.
Det har det.
Men vi lyckades ju verkligen göra det till ett sånt ställe dit folk gick, vilket var kul.
Vi kan ta och skryta om några så här first ofs. Jirels första stora uppträdande, Cherries första stora uppträdande, Moana tidigt i karriären, ODZ:s absolut första spelning någonsin när deras fans klottrade sönder hela Södra Teatern.
Uff, det kommer inte jag ihåg alltså.
Ivory, vi har fan liksom hela den tidiga första nya vågen, moderna vågen av svensk rap. Vi har liksom varit ganska inblandade i så här, att boka dem live.
Mm.
Så det är ganska mäktigt. Fan, vi har haft roliga saker. Så har vi turnerat också.
Ja, just det. Vi har åkt runt, varit i Umeå, vi har varit i Malmö ett par gånger. Men Södra Teatern var kul. Det slutade ju tråkigt på grund av liksom, alltså, ja, men vi hade, det var ju där vi började ha Chocolate Factory också. Mm. Nej, vi hade faktiskt Chocolate Factory på ett annat ställe först. Där i Hornstull.
Återigen Julia Frenfors.
Ja, shoutout. Men sen så hade vi ju den största Chocolate Factory där på Champagne-terrassen, hette det väl? Där rummet växte upp.
Ja, Champagne-baren. Den absolut största var på Södra bar, alltså just den det, mellanvåningen. Det finns filmer därifrån fortfarande. När du spelar Got It Bad med Usher och droppar ut vokalen, eller liksom säng. Så bara, fy fan.
Ja, för er som inte var där så var ju det en klubb som vi kom på där vi ville köra, inspirerad av den här natten där de kör bara liksom, vadå, powerballader eller någonting.
Tryckare.
Så ville vi köra en klubb där det bara var liksom R&B och slow jams. Mm. Och det hade, en sån klubb hade jag aldrig varit på förut, men det var ju skit nice stämning.
Ja, det är riktigt, vad ska man säga, steamy stämning ibland.
Och där körde vi ända tills, då brukade vi köra liksom ibland, man kanske hade en Chocolate Factory någon gång ibland, så hade vi ju Hammer Time, våran liksom hiphopklubb mera varannan vecka eller något sånt där. Och jag bodde precis i närheten just då, så det var great för mig. Men sen så åkte vi ut från Södra Teatern på grund av anklagelser om vad våran publik, I guess, gjorde.
Ja, precis. När det i själva verket var, själva stöket orsakades av, ska jag name and shame eller?
Ja, varför inte? Ah,
vänta, låt broarna jag bränner lysa vägen dit jag ska. Som vanligt, lyssna, det är inte det här 100% jag.
Jo, okej,
okay, nu ska jag förmodligen kanske göra mig osams med någon, men det skiter väl jag i. Det var stök på Mosquito, Thomas Gyllings klubb, och då var det liksom, då bestämde Södra Teaterns ledning för att, nej men det var hiphopklubbarna som var problemet.
Just det, det var inte ens på våran kväll.
Det var inte ens på våran kväll. Så vi blev ditringda typ och bara, men nu ska vi ta möte. Ni får inte vara kvar. Det var vi och Håll Käften och Dansa och typ, ja, det var vi och Håll
Käften. Det var massa hiphop-karaoke. Nej, de fick
vara kvar.
Just det.
De fick vara kvar för att det var liksom, alltså hiphop-karaoke är ju extrem publikmagnet. Mm. Fantastiskt. Och Mosquito fick vara kvar.
Fast det var på deras kväll ja. Som bråket hade varit.
Så det var ju extremt konstigt. Och då gick jag ju självklart bärsärkagång på sociala medier som jag brukar göra i sådana här sammanhang. Och shoutouts till Hip Hop Karaoke som bara sa upp sin... Alltså slutade med oss i
sympati,
solidaritet. Det tycker jag är stort av dem.
Mm.
Men ja, tack Gylling.
Ja, men det var kul där så länge det var. Det var tråkigt liksom avslutning. Jag kommer ihåg att det var liksom man fick skit för du vet det hade varit något bråk nere på Slussen så alltså, typ tunnelbanestationen och så fick vi skit för det. Man bara men liksom okej. Okay, hur ska vi ha ansvar för vad folk gör? 200 meter från våran klubb. Come on, sen.
Det är därför jag alltså efteråt har jag ju eller liksom jag har ju alltid hållit på i lite många olika läger. Jag är ju bland annat en del av Nalinga kollektivet och jobbar med dem och vi hade ju det här kvarteret 2018-2019. Och ägaren till kvarteret var en sån jävla G så att varje gång polisen kom och försökte pressa honom för bråk på Globens tunnelbana så stod han på sig. Istället för att vika sig som de flesta andra klubbägare gör. Och ja, självklart, vi hade ju också, alltså det var ju massor med stök. Det är ju alltid stök när du har fulla människor ute liksom. Men de gångerna som vi hade stök på kvarteret eller runt om kvarteret och polisen kom så, alltså de fick ju aldrig köra ut oss.
Nej. Nej, men det är synd att det blir ofta så. Man ser oftast den där utvecklingen med så hiphopklubbar att det går bra ett tag och sen så blir de så här shut down vid något tillfälle. För att det är en kombo liksom av att det finns också folk som inte know how to act. Det kan man inte sticka under stol med liksom. Men sen också att de är också extra hårt bevakade av polisen.
För nu ser jag ju, den nya skiten verkar ju vara holken på onsdagar.
Var ligger det?
Jag är inte säker. Jag tror att det ligger någonstans på... Sveavägen. Mm. Jag är inte 100. Alltså,
två old-timers som pratar.
Ja, verkligen. Nej, jag har bara sett det här på sociala medier. Jag ser det liksom de klubbkidsen som jag följer alltså, i egenskap av en arrangör. De är där nu och det verkar vara så en jävla vibe.
Okay.
Och grejen är så här, där det är så det blir alltid... Eller ofta, grand opening, grand closing.
Mm, ja, men precis. Och så var det väl där när vi hade Strömterrassen också, att det var någonting med... hade de varit att de inte hade danstillstånd eller att det var någon klagomål på det? Jag kommer inte ihåg, det var också något liksom, tjafs med att man blev motarbetad av the man.
Men där fick vi vara hela sommaren i alla fall. Men avslutningen där, legendarisk, för vi kunde inte sluta på bättre sätt.
Just det.
Jag tror att vi... förlåt Tom om du lyssnar. Så här, om du har fått skit för det här. Men jag tror att du och jag och liksom alla våra kompisar som var runt båset drog ner typ så här 25 flaskor bubbel. Bartenderna älskar ju oss.
Men shout out till det. Det var roliga liksom år av DJ-erna. Vi hade också många bland alla de här liksom, bra stunderna så var det också... Nej, först vill jag bara säga. Den andra gången jag kommer ihåg att det var faktiskt bråk på klubben, på en av våra klubbar. Det var ju de här två tjejerna som när man kom in och så, vi hade då klubb på Södra Teatern och för er som inte har varit där så är det ju liksom en restaurang först och främst på dagtid liksom. Och när man kommer tidigt på kvällen, vi som kommer, vi brukar ofta käka lite middag innan vi börjar spela skivor och då finns det som en liksom förbar kan man säga innan man kommer in på typ dansgolvet. Och dansgolvet är, innan klubben har börjat så är det liksom lite bord utställda så är det som en liten bar där inne också. Och jag kommer ihåg att jag noterade att det var två stycken väldigt, de såg väldigt unga ut. Två stycken tjejer som satt där när vi kom. Och det där känner jag ju igen från när man själv liksom aldrig blev insläppt när man var ung, att man sa, då måste man ju gå ut fett med tidigt för att liksom vara på stället kind of innan det öppnar. Så jag kände igen den här moven. Men du vet, två vita tjejer liksom, hur som helst. Sen senare på kvällen så bara blir det verkligen ett bråk på kind of scenen där, visst? Eller antingen på scenen eller precis nedanför scenen. Jag kommer ihåg att vi spelade den här, någon så här DMX-låt som vi hade hittat någon remix-version på.
Ja, när den här konstiga twerk-musiken som låter som typ en upphypad version av New Orleans Bounce.
Så den typ körde vi medan de bråkade och så kommer jag ihåg att det låg liksom hår
någons weave typ ur sliten på scenen efteråt. Men det är enda gången.
Det är inte äkta om man inte hittar weave på golvet. Alltså.
Exakt.
Det har hänt ett par gånger.
Men vi hade också många tråkiga stunder när vi körde. När det så här, mellan... jag kommer inte ihåg om det var i början av liksom våran karriär eller om det var att, vet, ibland när man förlorar ett ställe och man, innan man hittar ett nytt ställe att vara på. Jag kommer ihåg att vi var en gång på Koh Phangan körde vi.
Uff.
Och då var det ju mer så här...
Var kommer du ifrån?
Ja, då kom det fram någon.
Var kommer du ifrån i blodet?
Och då var det någon skum, alltså det var ju lite skumt varför man skulle egentligen ha så att DJ, för det var inte ett dansgolv eller så där. Nej. Det var ju mer bara så här, som en, att man skulle DJa i baren. Men då kom det ju fram några fulla medelåldersvänner och frågade så här, var vi kommer ifrån. Jag kommer ihåg att den ena började snacka med det. När du sa att du var från Bosnien så bara typ, hur var det i kriget? Var det inte någon sån där frågor? Man bara, dagar, jag fick stå och byta låt här.
Släpp mig. Men sen så började han fråga dig vart du kommer ifrån. Du svarar Farsta. Sen så frågade han, vart kommer du ifrån i blodet? I blodet, motherfucker.
Oh, man. Det, och sen så körde vi typ någon gång, eller om det var till och med två gånger på det här kära till en snubbel som jag känner från Farsta, som han brukade vara jävligt stökig alltså, back in the day, men som så bara resurfaced som någon slags nöjesmanager på Snaps, heter det så? Det är på Medis.
Ja, just det.
Där stället är liksom klassiskt ställe egentligen, bara för att det är under de här timmarna när det är sol på liksom medborgarplatsen där på sommaren, så är det ett av de ställena som folk bara älskar att gå till och sitta och dricka bärs. Liksom. Men aldrig ett ställe man skulle tänka sig ha en klubb. Men den här snubben ville försöka få till det. Och det var fett shitty alltså.
Miserable.
Vi försökte göra det bra, men du vet, det var också kul att se hur våran publik, för det var så, vi hade ju då by then lite så här trogna folk som brukade komma när vi spelade. Och den publiken blandades med Snaps traditionella, och det här var ju inte otroligt. På sommaren ens, för då hade det kanske funkat, men du var på vintern.
Otroligt.
Och det var ju mycket sån här, du vet, inte direkt så här, du vet, superalkisar, men sådana som var one step away, som blandades med våran publik.
Grov Gullmarsplan aura.
Ja.
Men jag tror nog, alltså, av de sämre, så det finns ju en gång när vi båda insåg att vi började tappa det, alltså när vi körde på vardagsrummet och det var 18-årsgräns.
Just.
Och de stod och väntade på sin låt, satt liksom längs med väggarna, väntade på sin låt. När deras låt kom på så ställde de sig på dansgolvet och snappade liksom.
Just det kommer man ihåg, Snapchat var nytt typ.
Och sen bytte man låt och sen så försvann de från.
Nej, men det var till och med så att de gillade ju, de väntade på sin låt och sen så snappade de låten. Och sen så när snappen var slut,
ja.
Alltså för jag kommer inte ihåg hur mycket, 10 sekunder Snapchat, när den var slut, då satte de sig ner igen, trots att det här var deras, alltså låten var fortfarande på. då var jag bara såhär, nu vet inte jag vad det här är, kind of, what are we doing
here? Jag mådde fan dåligt då, alltså. Det var inte toppen upplevelse, god.
Men ja, du kör lite DJ-ande fortfarande, eller hur?
Ja, tanken var ju att sommaren 2020, i augusti, så skulle jag gå i pension.
Ja.
Men sen så kom ju det här.
Den lilla pandemin.
Ja, och satt stopp för det. Och sen liksom, sen dess har jag ju... Jag har bara... Dels så har jag lite fastnat, men också jag har insett att så här, det där är en hobby. Det är liksom min sista hobby som jag har. För allt annat som jag håller på med är ju arbete på ett eller ett annat sätt.
Just det.
Så... Jag kör på så länge jag inte känner mig som way den gamla.
Du får ha den här avslutningen när du fyller 50 istället.
Ja, får skjuta fram det 10 år.
Eller liksom ha det vid din actual pension.
Ja.
När det blir 65 eller 67 eller vad fan det är man ska bli nu.
70 va? 75 eller vad fan alltså, det är.
Kommer aldrig få sluta. Aldrig få sluta jobba.
God damn.
Vi tar en liten break, sen är vi tillbaka. Vi ska snacka lite om några andra saker, bland annat och senare i programmet om skolan. Du är ju lärare numera.
Yes.
Och du har en del att säga om den här, så här skolkrisen, eller som man kan kalla det, eller skol...
Ja, det är väl en... jag skulle vilja påstå att det är en kris. Ja.
All right, vi kommer tillbaka till det snart.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Du hade inte hängt med eller läst någonting om den här Brittney Griner-situationen?
Nej. Och jag visste ju inte vem hon var förrän du sa att det var en kvinnlig basketspelare. Och då kommer jag ihåg att jag lyssnat på ett avsnitt av er podd. Mm. Så det är min enda källa till information.
Hon är ju en, Brittney Griner är en WNBA player. Mm. Väldigt lång, en trångspelar center. Hon är liksom en stjärna i den ligan. Och problemet med WNBA är att de tjänar ju väldigt lite pengar liksom. Eller ja, väldigt lite, det beror på såklart vad man jämför med. Men om man jämför med NBA till exempel.
Tjänar de mer än allsvenskan i fotboll?
Ja, nej, det oklart. Det kanske de gör, men hur som helst så är det i alla fall många WNBA-players som känner sig manade att när säsongen är slut i USA så åker man till något annat land och spelar där. För att liksom tjäna extra pengar. Och då åker ju många till olika ställen i Europa. Vissa åker till Kina. Eller sådär. Men Brittney Griner åkte till Ryssland. Och skulle spela för ett lag där. Och väl på plats åkte hon fast med drugs kan man säga.
Mm.
Eller drugs. Alltså hon hade cartridges. Såhär vape cartridges tror jag.
Okej. Okay.
Och vet inte om hon hade också cannabisolja. Men det verkade som att det var de, framförallt de här cartridgesarna. Trots att jag har rökt my fair share genom åren så har jag aldrig liksom vapat. Jag vet inte ens hur det funkar.
Alltså vape är ju, beror på liksom vad du vapar. Nu finns det ju sådana som med oljor, oljekoncentrat, någon slags glykolbaserad variant som förångar THC. Okay. Men i vanliga fall så är det liksom som en, det är som ett elektroniskt eller elektriskt värmeelement som värmer upp din knatch till det exakta, alltså graden där THC förångas och sen så andas du in renat. Alltså man blir så jävla bäng på att vapa.
Ja, det låter som inget för mig. Jag vill liksom bli less high. Nu har inte jag rökt på fett på länge. Alltså,
men, nej, inte jag heller.
Men jag vill, om jag någonsin gör det igen så vill jag vill bli mindre
jag fucked up än sist. Allt sånt där, alltså edibles, dabs, allt sånt där, det är för likt crack. Alltså, jag vill inte hålla på med. Låt mig bara rulla en joint i papper. Mm. Eller liksom bara ha en liten...
Och som inte är så jävla potent. Varför måste allting vara så fucking starkt?
Crypticon och kill. Alltså,
jag vill ha den här liksom, the old school. När man kunde liksom...
lite god bush.
Ja, verkligen.
Alltså, i dagens weed är ju liksom... Alltså, bladen är ju lika starka som budsen. Så, på någonting man rökte. Ja. När man var 20 år gammal, för fan.
The science har blivit så bra. Alltså. Ja. Men hur som helst. Ja, det var vape cartridges som hon åkte fast med. Och de hade lite cannabisolja i sig. Och ja, det är sugigt för att Ryssland har väl svinhårda liksom narkotikalagar. Så hon har suttit fast där nu i flera månader i Ryssland, fängslad. Och det här skedde ju kommer inte ihåg om det var precis innan eller precis efter kriget i Ukraina bröt ut. Vilket såklart är extra dålig timing för henne. För att så här, nu är ju relationen mellan USA och Ryssland sämre än på väldigt länge liksom.
Det är inte så att de kommer försöka lösa det här på något smidigt diplomatiskt
Nej.
Sätt.
Så de kanske hade gjort bara för några år sedan, vem vet. Kunnat göra för några år sedan. Men nu har ju ryssarna played hardball liksom. Och varit som att så här, du ska åka fast och du, som många menar så... I en sån här high profile case, om de har anklagat dig för liksom brutet mot narkotikalagar, du kommer att åka. Det är inte som att du kommer få en fair trial, är det många som hävdar. Who knows? Uff. Och det som hon har gjort nu är att hon också har erkänt pled guilty, vilket man då antar är för att det ska kanske bli lättare att...
I alla fall slippa häktningstiden.
Ja, och att det ska kanske gå lättare att ha med henne i någon form av utbytes så här, trade med USA.
Fångutväxling.
Men, fångutväxling, precis. Men så det hon riskerar är 10 års fängelse. Alltså.
Helvete!
Så kan du tänka dig? Kan du tänka dig?
Oh my god.
Att sitta 10 år i ett ryskt fucking fängelse.
Oh, fan, det får A$AP Rockys cowboysoppa att framstå som en 5-stjärnig jävla, eller 3-stjärnig jävla Michelin- tillställning. Jesus Christ, 10 år i ryssfängelse.
Och man kan ju, hon menade ju själv att så hon hade inte någon intention.
En fråga bara, är hon svart?
Ja.
Det är svart kvinna i ryskt fängelse. Yes. Låter ju supertoppen.
Ja, nej men det suger.
Fan.
Och hon menar ju att så här, basically det var inte hennes intent att bryta mot den här lagen. Hon hade packat sin väska rätt snabbt och kanske bara av ren vana, för att i USA nu i många stater så där så är det här okej numera att ha sina vape pens och cannabisolja. Och att hon menar väl basically att hon råkade ta med sig det. Och ja, det kanske hon gjorde, för jag kan inte tänka mig annars att vara liksom stupid enough att göra det. No. Så hon har väl bara råkat. Och it could happen, I guess.
Alltså, I wouldn't put it past jänkare att vara så dumma å ena sidan. Å andra sidan, om hon redan har en erfarenhet av att åka fram och tillbaka till Ryssland, så borde hon ha lärt sig någonting.
Mm. Jag vet inte om det här är hennes första gång i Ryssland. Det är så mycket vet jag inte.
Exakt. Men... Alltså, om det är hennes första gång i Ryssland, det skulle inte förvåna mig om en jänkare tror att liksom, amen, vadå?
Det är väl samma som hemma.
Plus också att de har ju lite det här, amen, de tror att ett amerikanskt pass är lika med diplomatisk immunitet eller någonting.
Just det.
Så alltså, räkna inte bort dumheten bara.
Nej. Nej, men det liksom... där hör ju till när man åker till andra platser att sådär, kolla upp. Jag kommer alltid ihåg när vi hade vår förra podd Power Meeting, så tryckte vi upp så här affischer, vi tryckte upp klistermärken också. Och jag hade, vet, vi hade skitmånga sådana klistermärken i min väska. Och ibland när jag kom på det så bara brukade jag sätta upp dem. Och jag tyckte alltid att det var kul att sätta upp dem om jag var utomlands.
Mm.
Och i mitt jobb så reste jag ganska mycket ibland. Och så här, så att jag brukade sätta upp, nu var jag i Amsterdam, satte jag upp en där. Nu var jag i, whatever. Och sen så en gång när jag var i Singapore så bara, okej, nu blir det kul, nu ska jag sätta upp där. Och då var det som att, precis när jag skulle göra det så var det som att någonting ändå så här inom mig. Bara, vet du vad? Singapore, vad vet du om Singapore? Jo, att det är jävligt strängt här. Bara kolla upp så här. Vad som kan hända. Och då stod det ju att så här, för där kan man ju bli
råkapitalism och typ så här basically sharia-lagar.
Ja, men verkligen. Och där kan man ju bli, alltså det är typ om du spottar på, om någon ser dig spotta på gatan så kan du få böter liksom.
Mm.
Och jag kollade ju upp vad det var då att sätta upp typ affischer eller klistermärken och sånt där. Det räknades som att du verkligen så här förstör typ en fasad. Och straffet för det var caning. Alltså du blir slagen med en käpp. Och jag bara, vet du vad, det här är inte det jag ska syssla med på min fucking jobbresa. Alltså.
Herregud. Jesus Christ.
Alltså, ska man ta några möten och sen bli caned här på publicly på torget?
Och bli utvisad till Sverige. Jag har blivit spöstraffad. Herregud. Ja, det avsnittet av Nyhetsmorgon. Fy fan.
Ja. Nej, men så att det försöker jag alltid komma ihåg ändå. Att så här, veta lite grann så här, om vart man åker.
Ja, kolla, du är ju smart. Och du hindrade dig själv.
Ja.
När jag var i Tokyo 2014 så var jag där med en profil. Som också är liksom, eller var en av Sveriges mest ökända graffitimålare. Och jag och han på fyllan. Efter en dancehall-klubb i Shibuya.
Mm.
Där vi båda var ganska smizzy. Var ute och klottrade lite i Shibuya. Tills jag också dagen efter läste. Det är alltså, jag tror att det är ett års fängelse eller någonting för klotter. Och det var en tydligare en polisstation jättenära där.
Mm.
Och grejen är så här, jag fattar, han kan ju löpa, men alltså jag, my fat ass, alltså, då skulle
ja, så du har suttit själv också.
Ja, skulle säkert inte gola ner honom heller. Nej, alltså, nej. Idiot som jag är.
Men du, det här har ju blivit en stor skandal i alla fall nu i USA. Det är många, det har också som det ofta sker nu för tiden, det blir liksom två läger. Det är många som menar att ett, hon får skylla sig själv, liksom hon committed a crime och whatever, hon borde ha varit smart nog att inte gör det här, är det många som tycker. Sen är det andra som menar att nej, men bara bring her home. Hur ni än bär er åt, bring her home. För att liksom, vi ska inte låta en känd amerikansk person liksom sitta fängslad och bli använd som någon form av liksom pan av ryssarna. Och många som också har dragit parallellen till, men hade det varit LeBron James, då hade han varit hemma igår. Liksom.
Ja, det kanske ligger någonting i det, kanske inte.
Kanske. Alltså jag tror också att det ligger säkert någonting i det, men samtidigt så är det ju den här fucking timingen med krig. Det är också den som har, tror jag, försvårat det rejält. Men nu, eftersom hon har, jag kommer inte ihåg hur många, det är flera månader nu hon har suttit fängslad. Men nu har Biden alltså gått med på ett krav som ryssarna hade, eller ett förslag som ryssarna hade. De vill ju få ut den här så fångutväxlingen.
Okej. Okay.
Så nu tillsammans med Brittany Griner och en snubbe som heter Paul Whelan, jag kommer inte tyvärr ihåg vad han också fängslad i Ryssland, jag kommer inte ihåg varför.
Han typ använde någons ansikte som mask eller någonting. Han måste ha gjort någonting grovt.
Men de två ska bytas ut mot en snubbe som heter Victor Bout, som är hans nickname är The Merchant of Death. För att han är alltså en convicted vapensmugglare som har under åratal då smugglat vapen till olika liksom krigshärjade regioner, Sierra Leone till. Han har varit sån här person som har tydligen sett till, inte haft några skrupler vad gäller så här vilken sida han står på, utan han levererar vapen till alla som behöver vapen. Och hade tydligen levererat vapen till någon grupp som hade gjort att amerikanska trupper hade råkat illa ut, och för det så sitter han då alltså i USA i 25 år. För han är fängslad i 25 år. Så nu ska
var tog de honom? Tog de honom i USA eller?
Bra fråga. Jag vet inte vem där han arresterades.
För det är ju också så här klassisk amerikansk modus operandi. Alltså skulle du få tag på alltså så här, den här snubben gör ju ingenting som inte CIA-folk har gjort i åratal. Skulle någon främmande makt få tag på en CIA-snubbe så skulle det liksom bara så här, vi vill ha tillbaka honom, annars kommer liksom en kryssningsrobot till eran statsministerbostad imorgon.
Ja. Ja, men det står han arresterades i Thailand och lämnades ut av thailändarna till USA. Och han anklagades för att han var på väg då att smuggla vapen till FARC-grillan i Colombia.
Okay.
Så att han har suttit nu, han fick ett 25-årigt straff, dömdes 2011. Men nu är han på väg att bli free och återvända till Ryssland. That's a crazy deal alltså, är det inte?
Nej, alltså, det är sinnessjukt. Har de ingen så här ryss som har smugglat fentanyl till USA eller någonting rimligare? Jesus Christ.
Men det här visar, jag vet inte vad det säger. Det säger ju någonting, för det här har ju tydligen varit liksom basically Putins krav. Alltså, okej, ni kan få Brittany Griner, ni kan få eran WNBA-player, men då vill vi ha tillbaka våran vapensmugglare. Och
fan, det är nuts.
Det låter som en crazy deal, men nu verkar det som att de senare rapporterar om det idag, att de verkar gå med på det.
Det är också intressant, liksom det här publika kravet, bring her home.
Ja.
Hur?
Ja, men exakt.
Det är så här, under tiden som det här konflikten, eller kriget, förlåt mig, invasionen i Ukraina har pågått, har folk sagt så dumma saker som har med Ryssland att göra, som att dels är Ryssland måste besegras totalt, invadera Ryssland, man bara...
Det har ju gått bra tidigare.
Det har ju gått bra en gång under historiens gång sedan liksom rysk civilisation har funnits, men ingen lyckas med det där.
Nej. Ja, nej, men så det här är precis Bring Her Home, och men då får man ju också ställa motfrågan då, at what cost? Och jag inser, jag har inte värsta starka åsikten egentligen i den här frågan. Jag tycker bara det är speciellt att se att de gick med på det här kravet. För när jag hörde det, ja, då tänkte jag att aha, det här är bara, du vet, när någon gör ett sånt här krav som bara låter ridiculous, som man bara, det här kommer aldrig ske. Men sen så har de gått med, och jag blev väldigt förvånad faktiskt.
Ja, men alltså, det här är ju, du vet, det är som att, jag vet inte, det riktigaste är mobbarfasoner. Jag snor din leksakslastbil, men för att få tillbaka den så måste du ge mig din dator.
Ja, precis. Alltså, shout out till Brittany Griner, skönt att få komma hem.
Hon förtjänar ju inte det här någonstans.
Nej. Alltså verkligen, det är helt orimligt att få sitta 10 år i Ryssland för vape cartridges. Alltså, ja. Men det är det, de har ju också, som allt med ryssarna och deras, liksom, hur de väljer att spinna saker och positionera saker, de har ju verkligen försökt att positionera det här som att det drogliberala USA försöker liksom utöva sitt influence över Ryssland.
Ja, så
att, ja.
Det är fantastiskt.
Men vi får se då vad
då
som händer med...
Då vill vi ha tillbaka vår vapensmugglare istället.
Vi får se vad som händer med The Merchant of Death och vad han tar vägen efter det här. Vi tar en till break, sen är vi tillbaka och snackar om skolan. All right, men så en grej som du har gjort de senaste åren. Du var ju precis som jag höll på inom journalistiken.
Ja.
Ett par år, och sen så beslutade du sig för att så här, fuck this shit.
Ja.
Jag ska sadla om.
Ja, exakt. Jag var ju, vi jobbade ju tillsammans på Nöjesguiden. Det var ju så vi lärde känna varandra faktiskt. Och jag jobbade ju liksom som musikjournalist. Och jobbade... I början av min karriär så jobbade jag liksom på Nerikes Allehanda som reporter. Och sen så var ju där liksom, alltså under den här tidningsdöden så fick jag ju gå.
Mm.
Alltså som, du vet, nöjesreporter. Det var ju bara, jag var ju den första som fick kicken. Och sen så har jag liksom jobbat frilans. Jag jobbade frilans i 12 år eller någonting.
Mm.
Liksom. Ja, det var fett länge. Jag fattar inte hur jag klarade mig, alltså helt ärligt. Jag har fått grepp om min ekonomi bara i vuxen ålder, Jesus Christ. Men jag jobbade bland annat på Sveriges Radio, på Musikguiden. Jag jobbade på SVT med PSL. Och sen bara från en dag till en annan så omorganiserades båda redaktionerna. Jag fick kicken från alltså, så här, mina två stora frilansuppdrag bara försvann. Och då var det bara så här, vad fan ska jag göra med mitt liv?
Mm.
Då fick jag ju verkligen avsmak för hela den grejen. Och då flyttade jag hem till Örebro. Eller jag frågade min farsa först. För min farsa har hållit på med biodling hela mitt liv. Och jag bara, fan, kan inte jag få komma och jobba med det en sommar? För jag, fan, I'm broke.
Mm.
Jag säger 35 bast har jag, så här, blev utan allting över en natt bara. Jag bara, fan, kom, jobba en sommar. Så var jag där och jobbade med biodling en sommar faktiskt. Och jag bara, det här ska jag göra. Mm. Fuck allt annat. Så upp min lägenhet i Stockholm, flyttade tillbaka till Örebro. Jobbade ett år till. Och sen så insåg jag att jag gör ingenting mellan liksom september och maj. Jag bara, fan, jag har aldrig haft... båda mina föräldrar har en akademisk examen. Och jag bara, jag måste ju bli något. För att inte vara en skamfläck i familjen. Och min brorsa har ju också... Så här, han är jävla flygplansingenjör på KTH. Liksom. Min 10 år yngre lillebror. Och så är det bara jag som ett jävla fucking flum som aldrig har gått i högskola. Så för 4 år sedan började jag... Ja, 4 år sedan blev det nu. Började jag plugga till lärare. Och omgående började jobba. Och... för att det liksom passar ihop liksom med biodlingen. Så allt är ju gjort kring biodling.
För biodlingen är liksom en, vadå, vår- och sommar thing.
Ja, alltså maj till augusti så är det mycket att göra. Sen är det ingenting.
Mm, ja, jag fattar. Ja, men då så. Mm.
Så, ja. Och då liksom började jag på det här. Började läsa på programmet. Och började jobba. Direkt 2019 så började jag liksom vikariera, och sen kom pandemin, och sen liksom, sen dess har jag i princip jobbat och pluggat heltid de sista 2 åren. Så ja, och har liksom lyckats få känslor för caught feelings för jobbet och skolfrågan framförallt.
Men det känns som att du har hittat rätt liksom i läraryrket, ja, so far i alla fall.
Ja, nej men absolut. Alltså jag så här, ibland så känner jag att jag borde ha gjort det här för så jävla mycket längre. Alltså hela mitt liv hade sett annorlunda ut om jag bara, för det här är ju verkligen min grej. Och men jag, det jag inte visste var liksom hur engagerad jag skulle bli. Alltså självklart så, jag är ju så ganska politisk varelse av mig. Men jag visste inte hur pass mycket liksom just specifikt skolfrågan skulle engagera mig. Det är nästan så jag önskar att jag inte gjorde det, för att det tar upp ganska mycket av min tankekraft och går mig mycket på nerverna på sistone.
Jag tänker att vi har många lyssnare som inte kanske hänger med i eller vet vad den här, vad du menar med skolfrågan.
Ja.
Jag tror att det också har mycket att göra med när man själv har gått ut skolan och innan man typ får barn själv, så är man ju så ganska frånkopplad skolan. Men jag följer det lite grann genom att jag följer så här skoltwitter och ser vad lärare och så vidare skriver. Men vad är skolfrågan? Vad är problemet?
Skolfrågan är ju i den allra enklaste förklaringen till det liksom, det är att vi har en pseudomarknad i den svenska skolan. Så vi har aktiebolag som håller på med myndighetsutövning som att de driver ett vinstdrivande företag. Vilket de också gör. Men vinsten kommer ju inte liksom utifrån försäljning av varor och tjänster, utan vinsten kommer från att spara in på skattemedel som man får för att utföra ett visst uppdrag. Och det som är, alltså man har ju vissa incitament. Man har ju skapat liksom vissa incitament.
Som vilka?
Att locka framförallt lättundervisade elever. Att begränsa liksom sin verksamhet till att inte ha så mycket resurskrävande verksamheter. Som till exempel särskola. Eller i vissa fall till och med liksom att ha praktiska inslag på praktiska gymnasieprogram. Så det var för några veckor sedan här en gymnasieskola i Stockholm som höll på med djurskötsel men inte har en gård. Så här, de undervisar djurskötsel men allt det där är liksom abstrakt, teoretiskt. Så, så till exempel alltså, och man har ju skapat det på ett par olika sätt. Dels så har man ju skolpengen som är från kommun till kommun en viss summa pengar som varje elev får för att klara ett läsår. Och man beräknar den på antalet skolpliktiga elever om vi utgår från grundskolan. Och sen så ska alla få lika mycket. Grejen är att de kommunala skolorna, de måste ju alltid ha flexibilitet i sin verksamhet. För de måste ta emot alla elever. Så om det flyttar in 1000 personer i en kommun, så friskolorna, 1000 nya elever till exempel. Friskolorna behöver inte ta de här 1000 nya eleverna, för de har det antal skolplatser de har. Men de kommunala skolorna måste ta hand om de här. Och då blir det så att i sådana här fall, eller förlåt, nu börjar jag rapa som Peter.
Ja, verkligen. Ni som har saknat Peter, here you go.
Exakt. Eller liksom om elever hoppar av, eller på något sätt att skolan, den kommunala skolan, överskrider sin budget och måste ha mer pengar från potten av skolpengar som kommunerna förfogar över, då måste friskolorna ersättas lika mycket, även om de inte har liksom, om det inte har hänt någonting med deras budget. Så dels så man skapar ett incitament för att bedriva större, alltså att ha större klassrum med mer lättundervisade elever med billigare personal och billigare alltså allt, skolgårdar.
Ja, det har man ju sett att så här, det är skolor som inte typ har en riktig skolgård. Eller så här, det finns ingen gympasal, de är typ inne i någon... i ett vanligt klassrum eller så här, ett...
Se, nu senast en gammal Lidl-butik.
Alltså,
ett gammalt Lidl har de gjort om till en skolbyggnad, vilket är sinnessjukt. Framförallt så är det liksom lite saker som sätts i system. Nu är det inte så mycket så här i grundskolan där jag jobbar, men till exempel i vissa gymnasieskolor, en ingenjör från Polen som kan någorlunda engelska kan undervisa i matte och fysik på gymnasiet och kostar mycket, mycket mindre än vad en svensk utbildad ämneslärare i matte och fysik gör. Så man sparar ju pengar liksom på det sättet, att ha obehörig personal, man har otillräckliga byggnader och man liksom har större grupper och bara liksom på det sättet urholkar, ja men, det man kallar för, så här, det man skulle kunna kalla för samhällsservice.
Mm.
Och framförallt så också sätter man ju högre betyg än genomsnittet, vilket man använder som någon slags marknadsföring för att locka till sig föräldrar som håller koll på sånt här. Och så har man köer. Man liksom, så man väljer sina elever.
Mm. På vilka kriterier får man, vet du det?
Alltså det är, enligt de själva så är det ju first come first served, men det finns liksom inte någon insikt i det här.
Mm. Alltså någon insyn?
Det finns, det är ingen som ser över kösystemet, det är ingen som ser över urvalsgrunderna.
Mm.
Och de har liksom ingen så här socioekonomisk kompensationsuppdrag. Så till exempel vi kan inte bara, om vi har en elev som absolut inte, vi på en kommunalskola till exempel, nu råkar jag ju jobba på en kommunalskola, om vi har en elev eller en grupp elever som absolut inte funkar i vårt sammanhang och behöver byta skola, då kan vi enbart skicka dem till en annan kommunalskola. Vi kan inte skicka dem till Engelska skolan eller Torén eller någonting, för att det är fullt.
Mm.
Kön går före allting. Liksom. Och de behöver inte ta in några nyinflyttade elever, de har inget sånt. De behöver inte driva särskola, som jag tycker är liksom det största problemet, som jag tycker att alla skolor borde ha. Så att de är ju liksom, de gör mycket mindre jobb men får lika mycket betalt. Och sen om när oundvikligen den kommunala skolan fuckar upp, för att det är så här, det är omöjligt att få ihop budgeten, så får de pengar. Alltså, de får samma ersättning som den kommunala skolan får för liksom sitt uppdrag, för att de överskridit sin budget. Istället för att de pengarna skulle, ja men ta alla de ersättningspengarna och bara ös det i den kommunala skolan.
Men som du säger, alltså okej, okay, så man tänker så här då, det är otillräckliga byggnader, obehörig personal och sådär. Det låter inte som att, varför skulle någon då sätta en unge i friskolan? Men då är det här betygs... de lyxiga betygen, och vad mer är det de lockar med? Varför sätter folk ungarna i friskolor?
Det är dels det, och sen är det liksom en air av att det är bättre ordning, bättre disciplin. Segregationen är ju också liksom en selling point i det här.
Mm.
Det går inte så många babbar här. Här ska min unge gå. För att det är inte längre så att vi har liksom ett skolsystem som går efter närhetsprincipen. Så det är inte så att alla barn som bor i en stadsdel går i stadsdelens gymnasie eller grundskolor, utan man har ett så kallat fritt skolval. Och grejen är det fina i kråksången, eller vad man ska säga. Det är ju det fria i det fria skolvalet är ju inte fritt för den som söker själva skolan, utan det är ju för skolan då. Så det är inte eleven som väljer sin skola, utan det är skolan som väljer eleven. Snarare. Mycket, alltså, i mycket högre utsträckning än vad det är tvärtom.
Mm.
Så då blir det ju så att de som har koll och är mer insatta och mer nära samhället och samhällsfunktionerna, de sätter ju sina barn i alla möjliga köer.
Just det.
till friskolor, medan de som kanske inte är 100% så väl integrerade eller etablerade i samhället, de har inte tid eller ork eller möjlighet att sätta sig in i de här frågorna.
Just det. Ja, men det där ser man ju folk säga ganska, har jag sett ganska mycket med att liksom, ja, man sätter sina ungar i skolan, alltså från så tidigt som det bara går liksom.
Mm.
Och jag tycker alltid det låter så, som att folk säger det ganska så okritiskt, som att det är en självklarhet utan att man kanske tänker eller reflekterar på vad det gör, eller vad den här urholkningen gör liksom, ja, med våran skola i det här landet.
Ja. Sen så finns det ju liksom andra saker, alltså uppenbara saker som kräver resurser, som har hänt över tid med de svenska skolresultaten. Nu är det ju oklart, även om det är så säkert i viss del, att det bara är marknadsskolan som har gjort att de svenska skolresultaten sjunker. Att liksom man har skapat en slags situation där människor som skickar sina barn till skola har mer en inställning som att de köper en tjänst än att de utför en plikt. Och det får ju med sig liksom dels ett tryck på lärarna för att liksom tillgodose den här tjänsten. Sen här är ju också betygssystemet. F-betyget har inte funnits tidigare. Liksom betygen innan liksom de stora friskolereformerna och alltså i viss mån även kommunaliseringen var ju relativa. Så du bedömde ju elever utifrån en skala på 1-5 relativt till hur klassen presterade. Så att den som kan mest i klassen mättes med de andra.
Mm.
Plus att du inte hade liksom ett F som uteslöt dig från att gå vidare i ditt liv. För klarar inte av att få alla godkänt i kärnämnen eller whatever under högstadiet, så får du inte komma in på ett gymnasieprogram, liksom ett vissa gymnasieprogram, utan då måste du gå liksom till individuella programmet. Och ja, det liksom skapar en massa stoppklossar i livet, men också det bidrar till en gigantisk press på eleverna och lärarna också. För att eleverna, de måste ju plugga skitmycket för att klara av få E-nivå på alla sina betyg. Och också vi lärare, sätter man ett F på en elev som är, vad vet jag, hemmasittare eller liksom inte klarar av kunskaperna, då straffas man på ett sätt med administration för att sen förklara vad det var man gjorde för fel som lärare, så att den här eleven inte nådde upp till sina mål.
Så det är ditt fel som lärare om ett elev får F.
Och det här är ju liksom, det här går ju hand i hand. Alltså, tanken på att skolan ska vara en marknad, det är en nyliberal idé. Att samhället är liksom ett företag. Och alla de här grejerna är liksom mätbara parametrar som ekonomer har kommit fram till. Och man har liksom, som lärare så styrs ju du av mål. Alltså du har målsättningar. Så här och så här många ska klara sina mål. Och då är det upp till dig som lärare att se till att de gör det. Vilket, alltså jag kan tala för mig själv. Till exempel nu den här terminen. Jag hade jättemånga elever som inte klarade E-nivå i en historiekurs. Och då var jag tvungen att jaga dem och få dem att göra omprov efter omprov tills de satte sina... Annars hade jag liksom suttit hela min semester och skrivit rapporter om varför jag misslyckades med att få dem att nå...
Det är också så weird att det ska liksom, att hela det där ska läggas på läraren liksom. Alltså jag fattar ju, på någonstans så fattar man så, okay, men om man är en tanken att så här, en duktig lärare ska kunna whatever. Men det, så kan man ju inte säga liksom att så här, en duktig lärare alltid ska kunna göra så att alla klarar whatever godkänd nivå vi har bestämt.
Nej,
vissa klarar det inte för att de inte kanske antingen kan ta till sig kunskapen eller för att de inte bryr sig eller för att andra problem. Liksom.
Ja, yes, och liksom alla anpassningar som behöver göras är man skyldig att känna igen och utföra som lärare. Jag förstår självklart som ett proffs som går 5 år på högskola, så kan man lära sig känna igen en dyslektiker. Man ska lära sig känna igen en, i alla fall så att man kan sätta igång en utredning om språkstörning.
Mm.
Men sen så finns det ju liksom bara vissa grejer som har hänt över tid med generella kunskapsnivåer och så här läs- och skrivförmåga bland barn som är bara alarmerande och som man inte kan rå för. Som till exempel, om de lär sig någonting på ett dator så kan de inte ta ut det från datorn och skriva ner det i... Alltså om du ställer en fråga utanför det digitala läromedlets ramverk så minns de inte liksom vad de har lärt sig. Jag vet inte vad det här beror på, men det var ju det som gjorde att i mitt fall, jag använde ett digitalt läromedel för att lära ut en hel modul i historia. Och sen så använde jag bara papper och penna för att skriva provet. Och det var jättemånga som alltså bara blacked out. Så det är liksom en jättegiftig cocktail av digitalisering, new public management, en tanke på att du vet, alla verksamheter i hela världen måste gå med vinst, inklusive skolan. Och då är det så här, vad är vinst? Hur skapas den vinsten? Det är inte liksom en försäljning. Alltså, det man gör i skolan, i grundskolan, det är ju skolplikt. Det är en myndighetsutövning. Och målet är ju liksom inte bara kunskaper, det är också bildning. Och någon slags introduktion till en social samvaro med människor liksom på... i en institution. Så, och alla de här sakerna slukas av att de måste bara nå E.
Och de här vinsterna liksom, att allting ska gå i vinst och sen så vart hamnar de pengarna? Det har man ju sett en hel del om folk som gör stora uttag och liksom blir rika på att driva skolor. Och det här tycker jag, så här, i min värld är det bara nuts. Alltså min politiska värld, min känslovärld, allting är så här, du ska inte, varför ska du bli rik på att driva en skola? Men det verkar ju uppenbarligen som att det är väldigt många i det här landet som inte ser någonting, ett problem med det. För att, varför har det blivit så här då? Hur kommer det att den här utvecklingen har gått åt det här hållet?
Ja, men det är väl bara en allmänt nyliberal anda i samhället. Alltså det är i stort sett alla riksdagspartier är skyldiga till det här. Alltså liksom efter Reagan och framåt så har vi ju haft det här tanken på att vi vann över Sovjetunionen, kommunismen är borta, nu ska allt liksom vara fritt för en fri marknad. Och så här Milton Friedmans ande vilar tung över oss alla, och alla är skyldiga, liksom sossar, liberaler, moderater, centerpartister. Det är väl bara Vänsterpartiet som håller någon slags alltså fana här, i alla fall i skolfrågan, om att det ska inte vara en marknad eller en pseudomarknad på det här sättet. Och grejen är också så här, det här är inte privata skolor på samma sätt som till exempel amerikanska universitet är privata. Att du betalar en terminsavgift för att gå. Utan det här är liksom våra gemensamma skattepengar som ska användas för att bilda våra unga medborgare. Alltså för att göra dem, alltså ge dem de kunskaperna som krävs för att klara sig i samhället, för att klara högre studier. Och det bara äts upp inifrån. Sen så liksom de höga vinstuttagen, det är inte alltid det som är problemet. Det stora, stora problemet är den fria etableringsrätten som finns för skolor.
Och vad betyder det då?
I princip vilken idiot som helst som klarar av Skolverkets jätte små krav kan starta en skola. Och det är det som händer. De som har muskler att göra det, oftast är ju koncernerna. Och framförallt Engelska skolan är en bov här. Så att de kan ju liksom alltså bara dränka en kommun med skolor. Och bara liksom kväva ut alla de andra. Och bara så här äta upp hela den kommunala skolbudgeten på ett väldigt fåtal skolplatser som de ändå har. Så att de har ju, alltså det är de stora koncernerna som har tillgång framförallt till byggnader och lokaler på det sättet som äter upp eller liksom gör de här störningarna, framförallt i den kommunala skolbudgeten, som gör att när kommunala skolor ligger back så måste de också ersättas. Och då skrapar de fram liksom, även om det är små marginaler, så är det på många olika ställen. Det är alltså, incitamentet är ju inte liksom att skapa en stor vinstmarginal genom att dra ner på kostnaderna enbart. Det är att etablera många skolor där de inte behövs.
Mm.
Och det är det som är alltså, den, alltså kanske efter liksom den här konstiga ersättningen med skolpengen. När liksom kommunala skolor går back ska de som andra också ersättas även om de inte går back.
Mm.
Så är nog det, är det största problemet som vi har i skolan.
Mm.
Och det, jag tror inte det är många som vet. Alltså jag tror inte, det är en så abstrakt grej som många inte ser. Men det händer hela tiden. Och det är liksom, alltså, engelska skolan är ju den mest aggressiva i den här bemärkelsen. Liksom. De är överallt hela tiden.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Men det känns ju som en super liksom farlig utveckling med tanke på just den här också segregationen som blir att de här som har kunskap, de vars föräldrar har kunskap och liksom framförhållningen eller whatever, sätter dem i de här köerna och då kommer de lätta quote unquote eleverna till de här friskolorna. Ja. Och sen så alla de då quote unquote svåra eleverna är till den kommunala, vilket får den kommunala agens att gå ännu mer på knäna för att det är mer resurskrävande att utbilda
och
dem.
Och när den går på knäna så vinner de här som inte går på knäna, för att även om man bara öser resurser över den kommunala skolan för det här, så måste man ösa lika mycket över de som inte går back.
Mm.
Så det, där har vi det. Och liksom, sen så är det ju så att kunskapsnivåerna har gått ner bland elever. Och vi har mycket att göra. Vi behöver mycket resurser. Oavsett om det är kommunala eller privata skolor. Men å andra sidan så vill jag liksom att de resurserna fördelas rättvis och används där de behövs.
Mm.
Sen så kan man ju tycka vad man vill om liksom relativa betyg kontra såna här kunskapsmålinriktade betyg, eller liksom om man ska ha ett F eller inte ha ett F. Men jag tror att, ja, men stoppa den fria etableringsrätten och bara liksom förbjuda aktiebolag i skolan är nog det som är det viktigaste, och bara, ja, men skärpa kraven på vad som krävs för att starta en skola. Att det måste ha en skolgård, det måste ha liksom gympasal, det måste ha en särskola. Alltså det här går mig så jättemycket på nerverna, men det måste finnas en särskola på varje skola. För de resurserna, Det behövs jättemycket.
Mm.
Så
vad kan man, och om man lyssnar på det här bara så här, okay, man har kanske inte varit så insatt tidigare, men man lyssnar på vad du säger och man tycker att det där makes sense. Vad kan man som en vanlig då medborgare göra för att påverka det här åt något håll?
Bra fråga faktiskt, för att det som är intressant är att även om det finns en bred medborgerlig vilja, så finns det en väldigt liten politisk vilja. Och det har att göra med faktiskt korruption.
Mm.
För att jättemånga av de som drev igenom friskolereformen på 90-talet sitter nu och jobbar för friskolor. Hon som är chef för Friskolornas riksförbund, gammal centerpartist, ägare liksom i Thorengruppen och IES, alla är kopplade liksom till Liberalerna och Moderaterna. Det finns en hel lista, det finns en radda på de här. Det finns en del sossar också som är inblandade i det här. Så att det är liksom ren korruption. Så att om jag bara säger liksom det klassiska amerikansk liberala, gå ut och rösta.
Mm.
Ja, om vi inte får liksom Vänsterpartiet i riksdagsmajoritet, så vet jag inte liksom vad det skulle göra. Men det man kan göra dock är rösta lokalt och liksom engagera sig i skolfrågorna lokalt och kräva och veta liksom var skolpengen går. Och det är ju generellt för all politik, tycker jag, liksom att den kommunala och landstingspolitiken står ju alltid tillbaka för den stora rikspolitiken, vilket är
the big show.
Vilken är liksom the show, men ganska tandlös.
Mm.
Det är så här. Så ja, men stöd din lokala lärare, alltså din lokala rektor och din lärarfackklubb som är, ja, men lite mer konfliktinriktad än vad de redan är. Jag skulle vilja säga rösta, alltså, men som det ser ut nu, den politiska viljan finns inte där.
Nej.
Och jag tror, även om kanske de flesta som lyssnar på den här podden, ja, absolut, jag kan gå och rösta på Vänsterpartiet imorgon. Det är inte det som kommer göra den stora förändringen. Liksom. För att dit vi är på väg politiskt, alltså om det blir en borgerlig regering, de kommer inte göra ett skit åt det här, för att det är liksom deras polare.
Det går go as planned.
Om det blir en rödgrön regering, alltså ja, dels så har de fingrarna i syltburken, men också de vågar inte göra sina motståndare så förbannade så att de gör någonting så drastiskt. Så det är så här, problemet med det här också är att det har blivit så här too big to fail. Så man måste ju verkligen vara extremt, det är nästan en radikal förändring som krävs.
Mm.
Vad jag skulle vilja händer och vad jag tror skulle kunna leda till en förändring, och det här är att mina kollegor bara går ut i strejk.
Mm.
Det är alltså, jag förstår inte. Så jag ser människor på mitt jobb bli utbrända på löpande band för det här. Liksom. För på grund av målstyrningen, på grund av pseudomarknaden. Man hinner inte liksom göra sitt jobb som man ska.
De har inte ens kommit in på att ni precis gick igenom fucking pandemin.
Ja,
alltså precis, ni fick, eran yrkeskår fick kriga er igenom den.
Ja, ja. Nej, men alltså framförallt vi på högstadiet var ju tvungna att vara kvar där.
Mm. Ja,
jag jobbar inte, alltså jag hade inte en dag ledigt under pandemin. Så, eller distansundervisning eller något sånt. Vi fick ju trängas i trånga klassrum och det var ju ingen som liksom försökte lindra det på något sätt.
Mm.
Och jag fick 2000 kronor av Örebro kommun.
Fick ni en applåd också eller något sånt där?
Ja, flera stycken.
Ah,
tur att ingen gjorde det när jag såg, för jag skulle förmodligen nitat den personen. Nej, men alltså, min önskan är att, alltså, så här, det jag tror kommer förändra saker, det är att om våra fack släpper sargen lite grann och vågar börja bråka med huvudmännen. Det,
ja, men jag,
det är
jag,
för mycket fred just nu.
Jag är alltid down för en liksom en strejk, men jag undrar vad samhället i stort, med tanke på den här så nyliberala utvecklingen och så här, vad tycker så här gemene svenne om strejkar nu? Jag tänker på när nu när SAS-piloterna var ute, hur många som liksom, deras instinktiva känsla var bara så, åh nej, vad obekvämt för mig. Eller så, åh nej, ja. mitt flyg då.
Ja.
Man bara, men fattar, har ni missat what the point? Har ni sett vad de hade för fucking krav? Mm. Eller liksom, vilka löner och vilka arbetsförhållanden de här fucking piloterna har?
Ja. Nej, och det är det här liksom så här, jag tror att samhället har något slags liksom, alltså det finns någon slags medelklasshegemoni i all jävla snack om allt möjligt skit. Så att man sätter ju sig själv först och främst, och liksom det är ens egna bekvämlighet som är det absolut viktigaste här i livet. Så det är samma sak där du säger om SAS, det är samma sak med järnvägsstrejkarna i England.
Mm.
Det är så här, nu ska folk gå på semester. Ja, och det är tack vare strejkande som vi har semester. Alltså man har lätt att glömma. Alltså, så här, du brukar ju säga att du är den som målar med svarta färger i den här podden. Men alltså, jag är nästan så här att vi behöver gå tillbaka till liksom arbetsförhållanden som var under industriella revolutionen för att folk ska bara ta tillbaka det som är deras. Och då kanske vi tyvärr har liksom så här, vad heter de? Boston Dynamics kravallhundar med monterade M16 som kommer
håller oss i schack.
Ja, precis. Så det är så här, ja, nej, alltså Svennen har ju helt tappat begreppet om vad som är, alltså varför man strejkar och varför man borde strejka. Så här, jag tycker liksom att svensk välfärd borde ha gått ut i en generalstrejk för länge sedan. Men det är
ja, men för det är så, alltså, vet, jag såg på nyheterna igår att så här, nu är lag och ordning högst upp på väljarnas, liksom, vad de tycker är den viktigaste frågan. Och det är första gången sen, för jag kommer inte ihåg, men det var första gången sen jävligt länge som lag och ordning var liksom högst upp. Och de har ju, man har ju lyckats så jävla väl med det här att få liksom att allting att handla om invandring och typ nu också gängkriminalitet, och det är de här två frågorna. Sen så har vi den här den här massiva då, skolfrågan som verkligen berör oss fucking alla. Alla som har ett barn, alltså ni kommer att drabbas av det här förr eller senare liksom. Ja. Alla som planerar att skaffa ett barn. Sen har vi ju liksom sjukvården och hur den ser ut.
Mm.
Och liksom att det är det här... uppror i Stockholms, vad heter det, sjukvårdsuppropet som pågår as we speak, samtidigt som Region Stockholm uppvisade 1,8 miljarder i vinst, eller vinst. Liksom i överskott.
Vinst,
alltså, man bara, och vilket så här, och jag kommer ihåg när han fucking Irene Svenonius, hur säger man?
Svenonius.
När hon liksom, hur stolt liksom, hon kan visa upp den här vinsten, när man bara, det är en slap in the face för alla de här, som fucking, som, precis som du säger, inom eran kår, folk som bränner ut sig på löpande band, och precis så är det inom vården. Och jag tycker bara det är så sjukt hur man så här kan ha typ invandring som den viktigaste frågan när våran skola och våran vård liksom går på knäna. Varför är det inte det som alla bryr sig om mest?
Och grejen är så här, det här med allt det här som är på toppen av dagordningen hänger ju i högsta grad ihop med allt det här som du och jag pratar om.
Mm.
Och för en vettig människa liksom, som kan tänka 2-3 steg framåt, så man kommer ju alltid se de sakerna hänga ihop. Men folk är rasister och folk låter sig förblindas. Och det här, jag vet inte, alltså, när jag kom till det här landet som 11-åring, då sa min morbror faktiskt, rest in piss, alltså jag är en värdelös människa, men han sa en jävligt vettig grej. Han bara, ja, men en fjärdedel av de här är rassar. Goes to show.
Mm.
Alltså, och nu har de ju bara internet och sätter agenda liksom för diskussionen i allmänheten.
Mm.
Och så här, de är fucking rassar. Och rassarna är högljudda och bestämmer liksom vad det ska pratas om. Och då är det liksom så här, lag och ordning inom situationstecken, istället för orsakerna liksom till att det är olag och oordning.
Mm. Ja, men precis. Okej, så att om man då tänker så, okay, man har ett barn i skolålder som ska snart börja skolan eller så vidare, hur ska man tänka? Jag tänker mig att vissa är stressade över det. De kanske tänker, ska jag ställa mitt barn i en skola, i en kö till en friskola?
Det är klart du ska sätta ditt barn i en skolkö. Grejen är så här.
Varför är det självklart för det första?
Ja, men för att oftast, alltså, det är inte så att alla de här skolorna är dåliga. Det finns bra friskolor, massor med bra friskolor. Och det finns på samma sätt som det finns dåliga kommunala skolor. Så det handlar ju liksom inte om att göra skillnad på kvalitet. Framförallt liksom kollegorna som jobbar på friskolor är ju, ja, förmodar jag, drivs av samma drivkrafter som jag gör och mina kollegor liksom på mitt jobb. Men det är bara, tänk på vad, alltså, att ditt barn inte bara är en betygsmaskin. Det är också liksom en varelse som ska förstå sin omvärld. Vad vill du att din barn, att din barn vad vill du att ditt barn ska ha för intryck av samhället som vi lever i? Vad vill du liksom att den ska uppleva? Sen så tycker jag inte liksom man ska utsätta sitt barn för någon stress som det inte klarar av eller liksom så här, men klart du ska gå här borta i den här kommunala skolan med usla resultat med jättestor skolsegregation bara för att du ska få en livets hårda skola. Men alla de grejerna spelar ju in. Så vad ni ska göra om ni bryr er om skolan, aktivera er bara liksom i lokalpolitiken, kräv att pengarna fördelas rättvis och stoppa nyetableringarna. Alltså så fort ni ser liksom, plan på, här ska det bli en ny internationella engelska skolan, gör uppror. Alltså det är så här, för det är nyetableringarna som äter upp skolbudgeten inifrån. Skolor som inte behövs ska inte byggas. Så är det bara. Och det är där de gör. Så ja, sätt era barn i köer till Torén och engelska skolan. Men se bara till liksom att och om ni bryr er om rättvisa, att de andra barnen också får samma resurser.
Det är den. Vi kanske ska sätta punkt där.
Yeah.
Vill du stanna för en AV-episod?
Fuck yeah.
All right, vi snackar lite mer ratchet shit i den.
Klockan är liksom 10:15. Har du tagit fram Black Label?
Ja, nej. inte idag. Men glöm inte, vill ni höra AV-episoder, mina episoder, allting reklamfritt, så gå till patreon.com/svh så finns det där. Tack till Hassan.
Tack så mycket, Amat.
För att gästa första gången i Så vad händer. Blir säkert fler gånger. Och ja, vi hörs mer i AV-episoden.
Peace.
Peace.